Gott att få vara tillsammans och fira gudstjänst. Det är alltid en fest att kunna få göra detta och få mötas tillsammans i Guds hus. Temat för min predikan idag är uppmuntra varandra. Och jag önskar kunna förmedla dels en uppmuntran ifrån Jesus själv, men också att du och jag skulle kunna få vara uppmuntrare. För lärjungaskap, det handlar ju om att både höra och göra. Det finns en judisk filosof som har sagt: du har inte lärt dig en sak förrän du gör den. Och det är sant. Kan man suga på det lite grann. Du har inte lärt dig en sak förrän du gör den. Jag tror att det är viktigt att vi konstaterar att när det gäller vår frälsning så kan inte vi göra egentligen så mycket åt den. För Jesus har gjort allt. För några år sedan så hade jag förmånen att besöka våra missionärer som vi har borta i Kina. På ett möte så stod vi och sjöng tillsammans att Jesus har gjort allt. Jesus paid it all. Och vi lyfte våra händer och jag kände en sån tacksamhet över allt det Jesus har gjort. Och så tog vår missionär med mig till sin kallelsestad som heter Joshu. Och där visade han mig hur människorna gick runt ett tempel den ena gången efter den andra med sina böneband och sina kvarnar som de hade. Det var verkligen som en kvarn. Och så gick man där och hoppades att deras gärningar skulle kunna vara med och hjälpa dem att få frälsningen och det eviga livet. Och så hade jag inom mig: Jesus har gjort allt. Jesus har gjort allt. Och så är det. Vi får liksom tro på detta. Vi får liksom ta åt oss det och överlämna oss åt honom. Och då sker det fantastiska. Jesus kommer in i våra liv. Och det undret hoppas vi att vi ska få uppleva den här dagen. Att någon säger: Jesus, nu vill jag tro på dig. Nu vill jag överlämna mitt liv åt dig. Lärjungaskap handlar sedan om att gå vidare. När vi inbjudit Jesus i våra liv så fortsätter ju vandringen. Vi går vidare. Och det är ett par bibelord som jag vill dela med er och läsa för er. Det första är ifrån Hebreerbrevet, det tredje kapitlet, och ifrån den 13:e versen. Där det står så här: uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag. Och ifrån Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet, och ifrån den 25:e versen. Där står 24:e också. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. 1981 så fick vi en ny bibelöversättning i Sverige. Och jag tyckte det var spännande att få liksom en ny bibel i min hand. Och jag läste den med intresse. Och jag läste den med spänning. Och när jag läste till exempel härifrån Hebreerbrevet 10 och 25 så stod det i den gamla bibelöversättningen att man skulle inte överge sammankomsterna, utan man skulle förmana varandra. Och så fick jag den nya bibelöversättningen. Och så stod det att man skulle uppmuntra varandra. Och för mig, åtminstone med mitt tänkande, så var ordet förmaning. Hörde du? Så där ska man inte göra. Medan uppmuntran var någonting helt annat, där man liksom coachade eller man peppade någon och sa: nu så kommer vi, nu hjälper vi varandra, nu stöttar vi varandra. Och jag blev nyfiken på, kan man översätta Bibeln på så väldigt många olika sätt? 1917 års bibelöversättning som jag hade läst då, i många, många år. Hade jag läst fel? Eller var den nya bibelöversättningen fel? Och jag började titta på det där lilla ordet. Och jag märkte att det var ett rikt ord. ett grekiskt ord som heter parakaleo. Och när jag läste vidare i den nya bibelöversättningen och tittade på vad står ordet förmana och hur är det översatt, så kom jag till Apostlagärningarna 4:36. Där stod det om Barnabas, han som kallades förmanaren. Och så tittade jag i den nya bibelöversättningen, då kallades han för tröstens son. Och så gick jag till Apostlagärningarna 9:31 och läste om kyrkan som växte till genom den heliga andes tröst och förmaning, stod i den gamla bibelöversättningen. Och så stod det i den nya, den växte till genom den heliga andes tröst och stöd. Och då började jag ana att Bibeln är ju en rik bok. Och den har så mycket att kunna få vara med och ge oss. Så ordet parakaleo, det där grekiska ordet, betyder egentligen fyra olika saker. Det betyder uppmuntra. Det betyder stödja. Det betyder trösta. Och det betyder förmana. Och egentligen så handlar det om en som går vid sidan om och hjälper. Som tröstar, som stöder, som uppmuntrar och som förmanar. Och det behöver ju vi i hela livet. En liten bebis behöver någon som går vid sidan om och hjälper. Och vi som föräldrar, vi kommer väl ihåg när de tog det där första steget och så var vi framme så att de inte skulle ramla. För det handlar om att de skulle behövde någon som liksom gick vid sidan om och hjälpte, och sedan så tog de ytterligare något steg och helt plötsligt så sprang våra barn och det var full fart på dem. Eller när vi skulle, de skulle lära sig cykla. Ja. Vårt första barn tror jag inte hade det där moderna med stödhjul. Det finns det ju numera som man sätter på så man inte behöver gå vid sidan om. Men jag fick ju springa där vid sidan om cykeln. Så att man inte skulle ramla, för man behövde någon som hjälpte dem. Och så blir mina barn tonåringar och då trodde man, då klarar man ju allt själv. Men så kommer det ju de där situationerna. Pappa, hur ska vi göra nu? De där lite svårare situationerna. Och så behöver man någon som finns där vid sidan om. Och så blir, och så har de blivit föräldrar, mina barn. Och ibland så ringer de och undrar, ja, hur ska jag göra här i den här situationen? Och jag har märkt, i oavsett vilken ålder vi är, så behöver vi människor omkring oss som hjälper oss och som stöder oss. Som tröstar oss, som uppmuntrar oss, ja, som till och med förmanar oss. När jag läser Bibeln så ser jag att Gud vill gå vid sidan om oss människor. Det återkommer den ena gången efter den andra att Gud vill slå följe med oss. Några bibelord, de kommer inte på skärmen, men jag läser dem för er. Psalm 16. Jag har alltid Herren inför mig. När han står vid min sida vacklar jag inte. Psalm 73. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Och äger jag dig i himlen önskar jag inget mer på jorden. Och psalm 139, det skulle vi ju till och med kunna sjunga. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Vad handlar det om? Jo, Gud vill gå vid vår sida och han vill hålla oss i handen. Jesaja, en av profeterna, han säger så här i det 40:e kapitlet: trösta, trösta mitt folk. Och vi tänker oss ofta profeten, den som bär fram ett domsbudskap. Och det gör den många gånger. Men det finns också en sida i profetuppgiften, och det är att trösta, att stödja, att uppmuntra och liksom lyfta folkets blick så man ser att det finns en framtid och att det finns ett hopp. Och det ville Jesaja vara med och göra. Han ville lyfta folkets blick och se att Gud har en väg för varje människa. Och så kommer vi till Jesus. Hur ofta sa han inte till människor: var vid gott mod, var inte rädd, känn ingen oro, var vid gott mod. Och alla de här bibelorden som jag nu har läst handlar just om detta, att Gud vill gå vid vår sida. Gud vill vara med och leda oss. Och det är det som våra församlingar egentligen handlar om. Vi vill inbjuda varje människa till en vandring tillsammans med Jesus Kristus. Och han vill vandra med oss. Det är liksom bakgrunden till uppmuntran. Gud och hans son Jesus Kristus är den stora uppmuntraren och vårt stora föredöme. Och Guds längtan och Jesu längtan är att det ska också få vara med och ta tag i oss, att vi får vara lärjungar. Och vi har inte lärt oss en sak förrän vi gör det. Ord är ju som frön. När jag gick i skolan så sa min lärare till mig: Bernt, matte är du ganska bra i. Men engelska är inte din starka sida. Andra har fått höra: du kan inte sjunga. Och man öppnar inte munnen i hela sitt liv. Därför att en människa har sagt någonting till någon annan. Och de där orden ringde också i mitt liv. Matte är du bra i, Bernt. Engelska är du inte så bra i. Och vad hände i min skolgång? Jo, mattebetyget, det var ganska bra. Tyckte jag utifrån mina förutsättningar. Jag fick en 4. Jag vet inte vad det skulle vara i nuvarande. Ja, det var åtminstone godkänt och lite till. Men engelska, det gick neråt. Matte är du bra i. Men engelska, det är inte din starka sida. Och de där orden satt kvar i mitt liv. Men det fantastiska är också att man kan faktiskt bryta ibland negativa ord. Och det fick jag göra. Och jag tog mod till mig och åkte iväg till London och gick i språkskola. Tillsammans, jag visste inte vilka som skulle gå där. Men jag gick och åkte iväg till London för att gå på i språkskola några månader. Och nu faktiskt har jag till och med vid några tillfällen, men det behövs, det krävs ju stor barmhärtighet. Men jag har predikat några gånger på engelska. Men det har varit en barmhärtig åhörarskara. Men alltså, vad jag menar, alltså, man kan också bryta det där negativa. Det innebär inte alltid att det behöver vara på det sättet, utan man kan bryta och det kan förändras. Jag är ingen stjärna i engelska. Verkligen inte, men jag bröt den där negativa banan. Och det tror jag Gud vill göra också. Han vill vara med och gå vid sidan om och hjälpa oss och uppmuntra oss och stödja oss och trösta oss och hjälpa oss genom livet, även när det blir besvärligt för oss. Ord är som frön. Och jag har i mitt minnesarkiv människor som har sagt till mig: det där, det gjorde du bra. Tack för att du sa det där till mig. Och de där orden liksom lever i mig. Och jag bär med mig dem vid olika tillfällen. Människor har sagt det där. Men jag har också de där som sa: varför gjorde du på det sättet för? Kunde du inte uttrycka dig på ett annat sätt? Och negativa ord. Många gånger har jag märkt att de är starkare nästan än de positiva orden. Jag behöver Ta 9 positiva ord för att väga upp ett negativt. Alltså de har en sån kraft i sig som sätter sig så fast i våra liv. Och Jesus vill vara med och ge oss sin uppmuntran. Han vill vara med och ge oss sin tröst. Han vill vara med och ge oss sin förmaning och korrigera oss i våra liv. Och han vill låta de här positiva orden få vara med och växa i våra liv. Så att de leder till omvändelse, så att de leder till en större hänförelse och att få leva tillsammans med Gud. Och jag önskar att du och jag skulle få säga ord som är rena från avund. Ord som är fridsamma. Ord som öppnar upp. Ord som är fulla av barmhärtighet. Ord som är uppriktiga. Ja, men så kommer ju nog någon vän av ordningen. Men får jag inte säga sanningen ändå? Det borde jag väl ändå få säga. Jag har haft 3 sådana här små regler i mitt liv. Som jag tycker är bra. Detta med prat och tal. Det ena det handlar om. Är det sant det jag ska säga? Det är ju rätt så bra egentligen att det man säger att det är sant. Så att man inte sprider någonting. Det är ju så lätt ibland vi hör olika saker och ting och så talar vi vidare. Och vi kommer väl alla ihåg den här leken när vi viskar i varandras öra. Och så har det gått runt 10 personer och så är det någonting helt annat man har sagt när det har gått igenom många. Men det är bra att veta, är det sant det jag förmedlar vidare? Ibland, och en andra sak, behöver jag säga det? Man behöver ju inte säga allt. Man kan behålla lite för sig själv. Man behöver inte säga allt. Och för det tredje, bygger det upp. För mig är det 3 sådana här små goda regler som hjälper mig att balansera mitt tal och det jag förmedlar till andra människor. Är det sant? Behöver jag säga det? Bygger det upp. Jag har en, inte ska säga idol i Bibeln, men ett stort föredöme för mig, och det är en person som heter Barnabas. Hans namn betyder faktiskt tröstare, uppmuntrare. Och han bara inte hette Barnabas, utan han var det. Och så är det i den bibliska världen och även nere i Mellanöstern idag. Man ger människor namn som också på något sätt kännetecknar deras karaktär. Så jag kommer ihåg vid något tillfälle jag träffade någon ner från Mellanöstern som presenterade sig och sa vad han hette. Och så frågade han vad jag hette och jag svarade jag heter Bernt. Och då, min nästa fråga till honom skulle vara vad jobbar du med? Men vad han frågade mig det var... Vad betyder Bernt? Och det kan man ju undra över. Vad betyder Bernt? Det visste jag inte då, men sen har jag läst på att Bernt det betyder, kommer ifrån tyska Bernhard och betyder ändå någonting stabilt, någonting tryggt. Så det kändes ju rätt så bra att kunna ha den betydelsen i sitt namn. Barnabas. Och den bibliska namngivningen så handlade det om att namnet var bara inte en etikett. Utan man var bärare utav namnet. Så Barnabas, han var en uppmuntrare. Han var en tröstare. Han var en stödjare. Han var den som gick tillsammans med sina vänner och övergav dem inte. I Apostlagärningarna, det 9:e kapitlet och vers 26. Så läser vi om hur Barnabas tog sig an Saul som han då hette. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte Saul ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom. Och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem. Och han talade frimodigt i Herrens namn. Saul ville komma med i den kristna församlingen. Men de var rädda för honom. Men då fanns det en Barnabas där. Som gick vid sidan om och sa, följ nu med mig. Och de gick tillsammans. till församlingen, till kyrkan. Och Barnabas introducerade den här nye. Och när man hade gjort detta så fick han komma och gå precis som han ville. Men han behövde någon som gick vid sidan om och hjälpte honom in i gemenskapen. Och våra församlingar, den kristna kyrkan, man behövde det på den här tiden. Och vi behöver det idag. Du kan få vara en Barnabas som hjälper någon in i tron på Jesus Kristus, in i den kristna gemenskapen som finns där vid sidan och som är med och tröstar, stöder, uppmuntrar. Och ibland kanske också säga, du kanske inte skulle vara riktigt på det sättet. Korrigera med kärlek. Det behöver både jag och vi alla ibland också. Men då behöver man ha lärt känna varandra. Och när jag läser vidare om Barnabas så kommer jag till det 11:e kapitlet i Apostlagärningarna. Och då är det en stor väckelse i en stad som heter Antiochia. Många människor har kommit i tro på Jesus. Och de i Jerusalem undrar, går det rätt till uppe i Antiochia? Då skickar man dit Barnabas. Och han undervisar de nytroende. Han tar också med sig Paulus dit och hjälper honom och undervisar honom. Han får se liksom hur det går till, hur man undervisar nykristna människor. Och så får Barnabas vara med och hjälpa många nykristna i Antiochia. Och så läser vi om honom den ena gången efter den andra i vår bibel. Och för mig är han ett föredöme. Och jag längtar efter, tänk om jag kunde ha lite grann av det här mera i mitt liv. Att jag fick vara en sån som tröstar. Att jag fick vara en sån som stöder. Att jag fick vara en sån som uppmuntrar. Att jag fick vara en sån som förmanar. Jag är en som går vid sidan om människor. Att jag inte lever för mig själv. För det är ju det som är det stora i livet. Att man får möta människor. Och vägleda människor. Och hjälpa människor. För när man uppmuntrar andra, då händer det någonting i mitt eget liv också. När jag får vara med och trösta någon så händer det också någonting i mitt eget liv. När jag är med och stöder någon så händer det också någonting i mitt eget liv. Kanske det var det som lärjungarna fick höra när Jesus samtalade med den samariska kvinnan. De hade gått iväg för att äta mat. Eller köpa mat, lärjungarna. Och så kommer de tillbaka och så ser de hur Jesus samtalar med en samarisk kvinna. Och så frågar de Jesus, ska du inte ha lite mat? Och Jesus svarar, jag har mat som inte ni känner till. Min mat är att göra min himmelske faders vilja, han som har sänt mig. Vad var det som hade hänt i Jesu liv? Jo, han hade fått vägleda en människa. Jag tror att han har fått vara med och stödja henne. Han har fått vara med och trösta henne. Och då händer det någonting i Jesus liv. Jesu liv. Han blir mätt. Och jag tänker alltså det var någonting meningsfullt som hände i Jesu liv. Han fick liksom en inre mättnad, en inre tillfredsställelse. Varför det? Jo, han fick vara med och göra det som Jesus ville att han skulle göra. Då händer det någonting i våra liv. Och så är det när vi lever för Jesus Kristus och gör det som han vill att vi ska göra. Uppmuntra, trösta och stödja och förmana. Då händer det också någonting i våra egna liv. Vi blir välsignade. Och både ni och jag vet hur det är att möta välsignade människor. Vad gott det är. En gammal pingstpastor, Åke Axelsson, jag lyssnade till honom. Han sa så här vid ett tillfälle. Tyckte om hans sköna bilder. Sa han så här, det går väl an, sa han, med de torre i församlingen. De kan du ju få eld på. Men de sura, det är ju omöjligt. Alltså, ett gott mod. En välsignad människa. Alltså, det ligger, alltså, det finns en atmosfär Sen möter ju både ni och jag, det vet vi ju, svårigheter, vi möter jobbigheter, och visst får vi möta det. Vi ska inte på något sätt se bort ifrån den sidan. Men det finns också någonting i det här, tror jag, att få bli välsignad. Inte för att bara jag ska bli välsignad, utan det sprider också en atmosfär och någonting runt omkring oss. Så jag skulle vilja säga till oss idag, uppmuntra varandra. Använd din mun och fundera över, vem skulle jag kunna vara med och uppmuntra? Vem kan jag få vara med och gå vid sidan om och hjälpa och stödja? Hur ofta skulle vi göra det? Ja, bibeltexten sa uppmuntra varandra en gång i månaden. Nej, så stod det inte. Uppmuntra varandra varje dag. Makar emellan. Uppmuntra varandra. I församlingen uppmuntra varandra. På arbetsplatsen uppmuntra människorna som du möter. Och jag tror att det skapar en atmosfär. När vi uppmuntrar varandra så skapas det en atmosfär där människor växer och där människor utvecklas. Är det bara kritik så är det så lätt att man krymper som människa. Men lever vi i en atmosfär av uppmuntran så växer vi och utvecklas på ett positivt sätt. Och det verkar som att det här är liksom en andlig tjänst. Romarbrevet säger tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Alltså en gåva som Gud vill vara med och ge mig. Och Bibeln talar om att vi ska söka de andliga gåvorna. Vi ska vara ivriga att undfå dem. Och det vore väl någonting den här dagen att be om: Gud, ge mig en gåva att kunna få vara med och trösta, uppmuntra och möta människor i olika livssituationer. Vad jag vill att säga den här förmiddagen. Dels har jag sagt att ordet uppmuntran är ett rikt ord. När jag läste 1917 års översättning så hade jag läst förmana. Hade vi läst i 70 år. Och så stod det att vi kan uppmuntra varandra. Vi kan trösta varandra. Vi kan få vara med och stödja varandra. Det handlar om att gå vid sidan om och hjälpa. Och Jesus är vårt stora föredöme. Han gör det. Han säger till oss idag: här är min hand. Vill du lägga din hand i min? Och så får vi gå tillsammans. Jag har också talat om att ord är liksom frön. Det vi säger utan negativa ord har så lätt att komma in i oss. Det vi säger av positiva ord kommer också in i oss. Låt oss uppmuntra varandra. Och Barnabas tycker jag är ett sånt fantastiskt föredöme. Och jag önskar att våra församlingar skulle kunna få vara Barnabas församlingar. Där vi engagerar oss och går vid sidan om och hjälper och tröstar och stöder och uppmuntrar varandra. Utmaningen den här dagen. Inbjud Jesus att gå vid din sida. Ta emot Jesu ord. Och låt dina ord få bli en välsignelse för andra. Ja, låt ditt liv bli en kanal för uppmuntran. Och det är väl anden vara med och hjälpa oss till. Guds gode helige ande vill hjälpa oss att vi kan få vara med och, vad ska jag säga, producera detta. Låta det få växa i våra liv. Uppmuntran, tröst och stöd. Vem behöver inte det? Jo, alla behöver vi detta. Och låt det få vara med och känneteckna ditt liv, våra församlingar. Och jag tror att det skapas en god atmosfär. En atmosfär som är smittande. Som andas Gud själv rakt in i våra församlingar. Men också i de städer där vi bor. På de platser där vi bor. Kan vi få vara bärare utav detta goda. Så mitt budskap idag är väldigt kort. Uppmuntra varandra. Bli en bärare utav detta. Lev i detta. Och du får känna att det händer någonting i dig själv. När du inte bara tänker på dig själv. Micke läste därifrån Filipperbrevet 2. Där Paulus säger, tänk inte bara på er själva. Tänk på andra också. Och det är det som lyfter oss som människor också. När vi får tänka på andra och uppmuntra varandra. Och så kommer Jesus och möter oss. Och nu undrar ni, hittar han det där ordet? Amen, det gör han nu. Herre, vi tackar dig för din egen närvaro. Vi tackar dig för att vi idag får lovsjunga dig, för att vi får ära dig. Och vi tackar dig för att du talar till oss också genom ditt eget ord. Tack för att du idag vill uppmuntra oss att börja tro på dig. Tack för att vi får lägga vår lilla hand i din stora starka, och vi vill gå med dig. Vi vill vandra med dig. Och tack Herre för att du också ger oss din ande som låter andens frukt växa fram. Som låter gåvorna få vara med och finnas där, att vi kan få vara med och uppmuntra, trösta och stödja varandra. Och Herre, jag vill vara en sån människa. Och jag tror att vi alla idag känner, vi Jesus, vi vill be den bönen. Och Herre, lär oss att vi inte har lärt oss en sak förrän vi gör det. Ge oss kraft att inte bara vara ordets hörare, utan också få vara med och göra det goda som du kallar oss till. Och tack för att du vill möta oss också i avslutningen av den här gudstjänsten. Så är du här, Jesus, för att beröra och hjälpa och möta. Tack för att vi får söka oss fram till dig. Vi prisar dig för detta. I Jesu namn. Amen.